A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och några gånger känner jag ju att jag har gått för långt. Det är ett par grejer jag har tänkt på. Och grejen är det väl sent, va? Så det går det ju inte att göra. Då har man väl gjort det, va? Så att det är...
Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogiskt. Mitt namn är Viktor och jag är som vanligt eran host. Vi vill fortsätta med att säga att vi är tacksamma över att ni subscribar, delar, men framförallt tipsa era nära och kära om vår fantastiska kanal. Förlåt. Som sagt, ni är en del av våran livlina.
Är ni framgångsrika?
Allt är relativt eftersom... Allt är relativt. Alltså, wow!
Wow!
Välkommen till Dialogiskt, Janne Josefsson. Som är en av Sveriges mest uppburna journalister. Din framgång grundar sig framförallt på Uppdrag granskning. Gjorde, där du gjorde en del bra reportage, men också en del där målet snarare tycks ha varit att sätta dit folk än att ge dem en balanserad och nyanserad bild. Mm-hmm. Det är det man läser om man slår upp ditt namn, och det kommer liksom högst upp på Google.
Okej. Så det är inte dina åsikter?
Absolut inte.
Nej, okej.
Så jag tänker så här, kasta dig iväg. Eftersom du är en person... som jag har som idol, det har jag ju sagt till dig efter alla gånger vi har träffats. Mm. Och det är mest på grund av att din slagfärdighet när du kastar iväg en fråga. Mm. Och det här är precis så som jag vill börja. Mm. Vad tycker du om den här beskrivningen av dig?
Ja, alltså det är klart. Jag har ju varit med om en... maktförskjutning till våran fördel. Journalisterna har fått en otrolig makt, men det är på nedgång. Vi har liksom varit där uppe, men vi kan se i Sverige och på många andra ställen att folk börjar misstro journalistkåren. Flera har gjort det under en längre period. Va? Mm. Och vi har en jäkla makt. Jag har ju liksom en möjlighet att visa namn och bild på personer. Och det har jag också gjort. Jag gjorde en uppföljning av flera olika reportage för några år sedan. Och då ringer jag upp en person till exempel. Mm. Som Hannes Råstam och jag avslöjade. Och det var rätt allvarliga grejer och sådär. Och så säger jag, ursäkta mig, jag heter Janne Josefsson. Jag vet inte om du kommer ihåg mig. Om jag kommer ihåg dig. Och då har det förflutit 20-25 år. Vet du att jag nästan tog livet av mig på grund av din framfart? Mm. Och det där måste man ju vara medveten om. Att bli utpekad som väldigt klandervärd i Uppdrag granskning, prime time. Mm. Och så följer kanske andra medier på med löpsedlar och grejer. Det är ju ett jävla makt. Vi är ju, jag har varit då under tiden jag har varit journalist. Jag är ju liksom både... åklagare, domare och skarprättare. Mm. Och den makten ska vi ha. Men den är jävligt farlig. För att man kan gå för långt. Och det är därför man måste liksom möta människor inom redaktionen. Så säga, men Janne, är det verkligen nödvändigt att göra detta? Ska du verkligen visa det här? Ska det här vara med? Har du med hela historien? Ger du en rättvis bild? Mm. Allt det där. Så inte alla bara... liksom säger, fan vad bra det här är och sånt där. Va? Och några gånger känner jag ju att jag har gått för långt. Det är ett par grejer jag har tänkt på. Och grejen är ju, är det väl sent, va? Så det går ju inte att göra. Då har man väl gjort det, va? Så att det är, jag kan förstå att jag ibland har gett en allt för ensidig bild och sånt där. Och jag är allergisk mot det själv. Men det är ju därför jag, en sån som jag som är triggad av grejer, upprörd över saker, måste ha någon som säger, Janne, vänta lite nu.
Men är du bra på att ta emot kritik eller konstruktiv kritik?
På att ta emot de argument? Jo, det är klart att jag är väldigt verbal. Jag menar, det var ju så jag tog mig fram som liten också. Att jag kunde aldrig slåss eller hävda mig på det sättet. Utan det var genom att käftas och framförallt dra roliga historier och skrönor och sådär, va? Och busade rätt mycket under en period, så jag var ju på väg att bli redigerad, som det heter, att liksom att jag inte fick gå kvar i skolan och sånt där, så att absolut.
Men Janne, ändå på tal om nu när vi är små så här, jag upplever och känner, och efter att ha umgåtts med dig lite grann privat och sådär, så känner jag att du har ju, det är väl inget konstigt, men du har ju jättebra grundvärderingar. Alltså etik och moral grejen. Ja, men det är vad jag känner.
Ja.
Och så här, och det känns ju också som att du har haft ända sin grabb, för att jag lyssnade på någonting där du berättade om Clark Olofsson, att ni träffade på honom och det blev väldigt häpnad och blev och så idoliserade honom när han kom förbi där med någon cigarr och du var lite grabb och så där.
Som lite grabb.
Ja, och sen så var det någon som hade sagt att ja, men killar med pressväck, de ska du akta dig för.
Hon har varit ute och dansat, så hon visste, va.
Ja.
Nej, men det ligger något i det, för att jag tycker ju när det krackelerar, liksom när folk ska, till exempel när jag gick på journalisthögskolan, eller kommunisthögskolan som jag har kallat det för, där skulle alla vara långt ut på vänsterkanten, vara så jävla fina och ha bra värderingar och sånt där. Men så kunde man ändå se hur de betedde sig som en jävla svin, va? Jag var ju med och skriva en bok ihop med Mats Zetterberg redan på, ja, det var jag efter jag hade gått ut journalisthögskolan 76, som heter Behöver vänstern gå i terapi? Som var en kritik mot just vänsterrörelsen, som bestod väldigt mycket av övre medelklassungdomar. Och det gjorde också journalistkåren. Och så skulle det vara så jävla fina värderingar hela tiden, va? Men man kunde se i verkligheten att de krackelerar hela tiden. Och det där har jag så jävla svårt för att se.
Det var något dysfunktionellt.
Och därför utsätter jag mig för att folk ska betygsätta mig för dels jag gör i radio eller tv eller podd eller vad det är, men också hur jag beter mig. Jag kan ju inte bete mig som ett jävla svin om jag gör om andra som sätter sig på de som inte har makt och sånt där. Makten använder jag, men jag måste vara transparent. Jag måste bete mig själv på ett bra sätt när jag är ute på restaurang eller när jag är ute och träffar folk. Skulle jag bete mig som ett jävla svin, då är det ju, alltså man måste kunna se sig själv i spegeln.
Jag fattar. Behöver journalistkåren en terapi?
Nej, det hjälper nog inte. Men den har ju förändrats. Journalistkåren kanske inte har den makten längre som den pikade väl en gång, kanske för 7-8 år sedan eller 10 år sedan och sånt där. Men jag har ju varit väldigt annorlunda än de flesta andra journalisterna. För jag tycker de, alltså det har med deras bakgrund att göra, att de kan bo på Söder i Stockholm och ha så jävla fina värderingar och sånt där, va. Men de skulle aldrig själva vilja bo i ett ställe där de ska dela tvättmaskinerna med i huvudsak kanske somalier eller något sånt där. Aldrig i livet, va. Men på pappret ska det vara så jävla fint. Och det där, när det krackelerar de där grejerna, så har jag väldigt svårt för det. Och journalistkåren, jag frågade, jag och Robert Aschberg var utfrågade på något grävseminarium i Växjö för ett antal år sedan. Det är säkert 10-15 år sedan. Och då frågade jag så här, och då var det 300 journalister, grävande journalister. Mm. Hur många av er tycker att vi har tagit emot för många invandrare? Ingen räckte upp sin hand. Ingen räckte upp sin hand. Och då säger jag så här, antingen är ni helt, alltså, menar ni detta så är ni helt orepresentativa. Mm. Eller så vågar ni inte räcka upp handen. Vad är det? Alltså, det är ju ett problem. Mm. Eftersom jag vet att stora delar av svenska folket tycker att vi tog emot för många. Va?
Som inte vi kunde ta hand om.
Medan jag har ju en generös inställning till flyktingpolitiken. Jag tror att det spelar ingen roll om vi så skulle elektrifiera hela Medelhavet, så kommer det alltid att försöka få. Men det värsta är ju just den här dubbelmoralen. Va? Mm. Man skulle själv aldrig vilja bo i ett område där det är otryggt i källaren, i garaget, i trappuppgången, på, i just i tvättautomaten och sånt där. Mm. Och om man inte har känt det, eftersom jag är uppvuxen i såna områden, så jag har ju också lättare för mig kanske snacka med de människorna som jag kommer från de områdena också. Då, va? Och det gör att jag inte är lika rädd och inte lika frånstötande vad det gäller det där. Men jag har ju sett det där dubbla.
Vad fick du för kommentarer då när du sa så här? Antingen är ni rädda eller så...
Ja, det blir ju ett jävla snack. Alltså, jag tror Robban också kommer ihåg det här. För det, jag menar ju bara det att det finns en... Det finns ju, om ingen av er 300 räcker upp handen, så måste man ju analysera varför ni inte gör det. För det, antingen är ni helt orepresentativa, eller så är ni fega, eller någon tredje.
Och vilket skulle vara värst?
Ja, klart. Det hade ju, tänk om alla hade räckt upp handen. Ja. Och då hade min fråga varit, men hur fan kan ni skriva som ni gör då?
Ja.
För man har förskönat, man har dolt grejer. Och jag tycker att det är ett av de största sveken journalistkåren har gjort, är att man har blundat för en utveckling. Antingen har man inte velat se, man har inte haft förmågan att se vad det är som händer. Och man är väl rädd för att bli kallad rasist. Jag vet att jag inte är rasist, men jag måste kunna se vilka effekter det får. När jag kunde se rätt tidigt just områden där jag kände nej, här vill jag inte bo och växa upp med mina barn.
Och du visste exakt varför du inte ville bo.
Ja, alltså att det blir kulturkrockar, det blir alltså bland det värsta. En grej jag var med om i Uppdrag granskning, det var vi gjorde ett reportage om hur det stod till i Rosengård i Malmö. Mm. Och det visade sig att ungefär, jag tror det var 75% av eleverna i högstadiet gick ut med oförständiga betyg. Och 90% av killarna. Och det innebar ju att, vad gör de då när de går ut? De fick ju inte komma in i gymnasiet då. Mm. Och då har vi haft liksom en modell att för att även om du ska bli bilmekaniker eller snickare eller murare, så måste du komma in på gymnasiet. Va? Mm. Där skedde det riktiga jävla förräderiet mot de här ungdomarna. För det innebar att det gick ju liksom en bana från de här killarna rakt in i de kriminellas fan, där de sa vi skiter om de kan matte eller svenska och sånt där. Va? Och det innebär alltså att man har blundat för en utveckling och sen har man svängt ut av bara helvete. Alltså. Mm. Det är ju det man har gjort nu. Va? Och så skyller man på varandra istället för att se att men det gick för långt. Jag kunde se det redan när jag gjorde om Fittja i millenniumskiftet. Liksom. Jag gör ju de programmen för att varna. Det är här, som jag säger, det första programmet i Fittja Paradiso. Som vi sände direkt då på torsdagskvällarna i SVT. Det är här demokratin kommer att avgöras. Mm. Och sen...
Och vad menar du med det?
Jo, men jag menar alltså att det är utvecklingen här. Det kommer att avgöras. Hur saker och ting kommer att ske. Och när man har då genom åren sett hur man till exempel... Jag gjorde en uppföljning när jag tittade på några två bröder som var 11 år när jag gjorde detta. Och när ungefär 17-18 år efteråt då, va? Så var vi inne i fritidsgården. Mm. Mm. Och då ser jag inga tjejer överhuvudtaget. Mm. Inga killar under 20 år. Och flera kriminella. Till och med flera av de som jobbade där var kriminella och sånt där. Och det där har man liksom inte velat se, utan det ser på pappret jättebra ut. Hur ska man få ordning och reda på ungdomarna i Fittja? Jo, ungdomsgårdar, fritidsgårdar.
När var det här?
Detta är ju bara en fem år sedan någonting, när vi gjorde det, va? Och det där, det är det där, och lika väl som många av de här, framförallt ungdomarna, killarna framförallt, tjejerna klarar sig bättre i Rosengård, i Bergsjön, i Biskonsgården när jag är uppvuxen, eller i Ronna i Södertälje, eller Fittja, Botkyrka och sånt här. De säger upp kontraktet till slut, va? Med samhället, bara för att de kommer inte fram med sina förmågor och sånt där. Och då går de den här andra vägen som kan leda till kriminalitet, till och med allvarlig brottslighet, till och med till skjutningar och sånt där, va? Likadant på andra sidan, bland de absolut mest rika, så är det ju liksom det här att de försätter sig i områden som är helt isolerade och gör också fixa med pengar och betalar ingen skatt och sånt där. Så båda de här liksom får det här. Och tar man Göteborg som jag känner väl då, eftersom jag bor där, så har ju det här, det byggs ju vallgravar i den stan fortfarande. Och så säger man, nu ska vi göra det här och nu ska vi göra det här. Men man har inte lyckats göra det. Och man försökte ju i Malmö här med Socialdemokraterna och Miljöpartiet och Folkpartiet, tror jag, att man skulle försöka få folk till Limhamn. Limhamn by the sea, vet du, så här. Det är ju så fint där. När det ska byggas där bostadsrätter och hyresrätter. Det kallas idag för Rosengård by the sea. Mm. För det funkar inte riktigt, va? För att det är sådana krockar att man låter invandrare ha företräde att komma in i hyresområdena och sånt där. Men det blir ändå jävligt stora krockar. Men allt det där måste ju bygga på att det här samhället har också haft mekanismer som stöter ut de här. Vi har sagt, välkomna hit, här är det bästa landet i världen. Och det var det ju en gång. När jag växte upp så var ju, jag menar, jag var ju, när jag var utomlands så, jag var ju i Latinamerika som reporter, jag var i Sovjetunionen, jag var i Italien, jag var i England och i Colombia. Jag kommer ihåg när jag första gången fick se liksom, när det var såna här gated communities, va? Och det var så här sönderslagna flaskor som hade murat och sånt där, va? Nu har vi ju snart det här också.
Tror du att vi hamnar där?
Här. Vad sa du?
Tror att vi hamnar där?
Ja.
Du tror det? Alltså du tror
ja,
att vi
ja,
i Sverige kommer...
Ja, det är klart
kommer...
att vi gör i någon bemärkelse, för att jag kan ju inte se någonting som talar för att hur i helsike ska man vrida det här rätt. Sweden the middle way, när jag var i USA och berättade, så kände man ofta till det. Mm. Liksom att det var ju liksom känt som ett land som var inte den här kommunismen i Sovjetunionen och inte den brutala kapitalismen.
Men något balanserat.
Ja, det var en balans. Mm. Men det har också lett till att...
Att man tar det för givet, eller att vi är naiva, eller?
Ja, men man ser inte. Om man tar till exempel en... som jag tyckte var ett väldigt bra program som jag och Hannes Råstam gjorde. Mm. Och det började med att en somalisk kille kommer fram till mig på stan i Göteborg. Mm. Så säger han bara så här, Janne, jag måste berätta för dig att jag går på sådär arbetsplatsintroduktion för flyktingar. Och nu är det liksom, och så är det pengar under bordet när jag jobbar på restauranger och sånt. Och jag glömmer aldrig, jag sa till honom, Om det är svarta pengar i den restaurangbranschen. Hade du sagt att det var vitt så hade vi kanske gjort någonting så. Och nästan lite skämtade med honom, va? Men han gav sig inte, va? Och berättade att han då för fjärde eller femte gången skulle lära sig att skura toaletterna på en restaurang, va? Och vi jobbade med dold kamera. Och då kunde man se att arbetsförmedlaren själv bjuder ut honom som en slav. Va? Okay. Och säger att för 1 000 kronor mer i månaden svart så får du... men då får du jobba liksom inte 8 timmar utan 16 timmar och sånt där. Va? Det var ett jävla avslöjande. Det blir ju väldigt när vi jobbade med dold kamera, som är naturligtvis en metod som men det var tvungen att använda detta, va? Han köpte en Ryanair-biljett till London för 175 kronor, fick jobb samma dag. Förstår du? Medan den svenska modellen med liksom LAS skyddade arbetarklassen på fabrikerna, att de inte kunde sparka dem. Hela den svenska modellen, den har stött ut människor som har kommit hit. Mm. De har inte haft en chans att komma in i detta välfungerande samhälle. Mm. Så man har blundat för det. Va?
Och du pratar om polarisering.
Så jävla mycket. Alltså jag har ju sett inom långvården och hemtjänsten hur man liksom... När man till och med, som en gammal jobbarkompis till mig på Radio Göteborg, han ringer till mig och säger att han har under en 14-dagars period har han kanske 20 olika hemtjänstpersoner som kommer. Och alla invandrare, ingen kan svenska överhuvudtaget. Mm. Och att överhuvudtaget säga att han eller andra är rasister för att man kräver det. Det var väl självklart att man, när han till exempel han prenumererade på Göteborgsposten tidning och så sa han så här, kan du hämta tidningen? Så kom hon med toalettpapper. Förstår du? Det blir en sån nedvärdering av honom och av den här invandrarkvinnan som jobbar där. Båda blir nedsatta tycker jag och sånt där. Och allt det där tycker jag är fruktansvärt det som sker och det som har skett och att det har lett till ännu mer klyftor. Va? Och folk blir förbannade och så vågar de inte säga sin mening och sånt där.
Men om vi säger så här då. Jag hör dig. Men när vi, det här, jag måste gå tillbaka till det här med avslöjanden. Ja. Du har ju uttryckt någonstans tidigare att du har tyckt att det är en metod som är kanske lite förfärlig. Men den är nödvändig.
Nej, men jag vill inte säga att den är förfärlig. Men man kan ju se hos andra liksom att har ni verkligen berättat. Det, alltså jag skulle inte vilja råka ut för mig själv. Förstår du? Eftersom jag vet vilka... Man kan ju liksom missförstå. Och man kan få mig att bli förbannad. Och så klipper man bort det väsentliga och sådana saker. Va? Men jag tycker vi ska slå vakt om den stora friheten för journalisterna. Men vi måste ruskas om. Liksom, att, har vi verkligen beskrivit det här på ett riktigt sätt eller inte? Va? Eller inte bara.
Jag måste ändå ställa frågan som jag inte ställde för jättelänge sedan. Varför journalist?
Varför är jag journalist?
Varför blev du det?
Jag vet inte fan om jag kan svara på den frågan. Jag vet ju att både jag och min mamma hade nog den. Jag vet faktiskt inte varför jag... vad kan det vara? Hon läste väldigt mycket. Hon kunde läsa 2-3 böcker över en natt och sånt där. Va? Och jag... trodde att jag ville bli journalist när jag är så där en 18-20 år eller något sånt där. Jag sökte in på journalisthögskolan då och då var det så här prover och så småningom kom man med då. Men gamla klasskamratet med jag kommer fram till mig på stan och sagt att Janne, du ville bli journalist när du var 12-13 år. Kommer du ihåg det? Nej, det har jag glömt. Så. Men jag tror att min mamma påverkade mig. Hon kanske ville bli författare, journalisten och sånt där. Hon var städerska och så blev hon brevbärarinna, vad säger man? Brevbärerska.
Göteborgs första.
Ja, faktiskt. Mm. Faktiskt. Nej, men det är allt det där som gör att man stänger ute folk och att det var en serie jag gjorde. Det är inte så många år sedan i alla fall. Då gör jag om ett område som heter Kviberg i Göteborg. Mm. Och det var det största hyreslängan i hela Europa. Mm. Och när man tittar på gamla bilder och gamla filmer. Det var sin stolthet. Och det kom ju väldigt mycket folk då från forna Jugoslavien och Grekland och allt sånt där. Och jobbade på SKF och Volvo och sånt där. Och detta byggdes då blev klart någon gång på tidigt 60-talen och sånt där. Va? Mm. Det ena var bostadsrätt. Och då kostade det ju att köpa en lägenhet kanske 2000 kronor eller någonting. Mm. De är ju värda hur mycket som helst idag. Och det andra var hyresrätt. Va? Och i alla år har det här fungerat. De har haft samma fotbollslag. Barnen har lekt på bägge sidor och inte brytt sig. Sånt här. För 4 år sedan så kom det upp stängsel. Men barnen klättrar ju över. Och då kom taggtråden. Och då gjorde jag ett program som heter Taggtrådens tid. Och då går jag in i detta, inte för moralisera, även om jag tycker att det är fan att det ska vara taggtråd. Där barnen ska få titta på taggtråd. De får komma in till oss, men vi får inte komma in. Nej, på deras och sådär. Men jag inser också att det är en samhällsutveckling som gör det detta. Allmännyttan, där är det liksom förslumning, kan man säga, väldigt mycket. Va? Det är liksom förfallet på många sätt och det är oroligt. Och det kommer, de tar ju in människor då som kanske inte har förmåga att vare sig betala hyra eller sånt där. Så det gör ju att det blir andra kategorier då. Va? Och de som bor i de här bostadsrätterna har blivit miljonärer. Va? Och de vill ha lugn och ro. Och så kan de peka på att det händer saker och sånt där. Och det där känner jag att man kan inte bara moralisera. Man måste försöka begripa varför gör de detta. Varför sätter de upp taggtråden. Men det är en fruktansvärd utveckling alltså.
Dialogiskt vill säga tack till våra stolta sponsorer. AFN, All Stars Fight Night. En organisation som främjar svensk fighting. Fordonsmäklarna. Bilhandlarna som erbjuder dig bra service och kvalitet på vägarna. Advokatfirma Ola Tingvall. Ett tryggt försvar för alla.
Jag tänker så här, om vi fortsätter på det med journalistik. Vi har ju olika sorters journalister idag och det liksom blir bred. Som jag är ju inte journalist. Men det jag gör är någon form av samhällsskildring. Eller det är en samhällsskildring. Så har vi...
Ja, men man kan väl vara journalist även om man inte har gått på journalisthögskolan.
Men det är det jag tänkte fråga.
Ja, det är klart man kan.
Och så har man ju så här... Att jag hör att folk säger så här, men du är ingen riktig journalist, utan det är så här, var går gränsen för att man ska kunna kalla sig journalist?
Nej, men en sak är ju att man, alltså det krävs ju, tycker jag, och det är ju därför jag har reagerat på när liksom, där alla, alltså de flesta inom public, jag har jobbat inom public service i alla år, 40 år va. Och min uppfattning är att de flesta är antingen liksom Vänsterpartiet eller Miljöpartister. Va? Då blir det farligt. När liksom det blir ensidigt. Det blir så ensidigt. För att som journalist måste du ha en drivkraft. Om drivkraften bara är att göra det du själv tycker och tänker och sånt där. Det är klart att jag går ju in och gör saker som jag är intresserad utav. Va? Men jag är öppen för, men det kanske inte är som jag tänker. Jag kanske inte har fattat detta. Eller, och att vi vågar göra saker som går åt alla håll. Jag menar, när jag gör om klassamhället och de rikas härjningar och sånt där. Då är det ju applåder och sånt där. Men när jag gör om till exempel...
Stängslarna.
Ja, då blir det mera lite annorlunda. Va? Eller när jag skulle göra om Vänsterpartiets mörka historia. Det blir ju ett jävla liv. Liksom. Det var ju de som kom fram till mig på Uppdrag granskning. Men Janne, varför gör de vårat parti? Vårat parti? Har vi ett parti? Och jag har ju aldrig röstat i hela mitt liv. Jag röstar aktivt blankt. Om man tar en sån stor redaktion som... jag menar... Du vet, jag kom som ung reporter till Sveriges Radio samhällsredaktion i Stockholm. Jag och min dåvarande tjej, som sen vi gifte oss och vi har barn ihop och sånt där. Vi flyttade till Stockholm, men vi var inte där så det är väldigt många år. Men det var ju, alltså, redaktionen där på samhällsredaktionen, det är de som gör Studio 1 nu. Då heter det Öppen kanal och Tidsspegeln och sånt där. Det var ju som att komma in i ett kommunistiskt... Det ena gänget var ju anhängare av Kina och andra gänget av Sovjetunionen. Och väldigt många chefer var det vänsterpartister. Medan jag inte tillhörde... Alltså jag har alltid haft... Jag var ju mer anarkosyndikalist.
Liksom. Ja, men kan inte du förklara det? För att jag försöker förstå din hållning.
Alltså, jag gick med i Liberala studentförbundet. För mina föräldrar var ju sossar. De enda gång de röstade på någon annat än sossarna. Mamma var ju aktiv socialdemokrat. Det var när min syster hade fått barn och hade ingenstans att bo. Då röstade pappa på kommunisterna och mamma på högerpartiet. Liksom, så. Men annars, jag gick med i Liberala studentförbundet. Jag läste alla programmen som de här politiska partierna hade. När jag är kanske en 18 år någonting sånt där. Och jag kom fram till John Stuart Smith och The Invisible Hand och alla de här grejerna. De betydde någonting för mig. Så jag gick med i Liberala studentförbundet. Men jag var med och radikaliserade det. Och det här var mycket under Per Gahrtons tid också.
Per Gahrton.
Och så vi döpte om Liberala studentförbundet i Göteborg till Frihetlig Vänster. Och nästan över hela landet. Vi hade ett möte i Stockholm. Mm. Och det blev Frihetliga Socialister. Det blev sen Stockholmspartiet som sen blev Miljöpartiet. Men så okay. jag var väldigt radikal. Jag var arg på överklassen. Jag var alltihopa det här. Men jag läste också Lenin och sånt där och jag tyckte att det är liksom diktatur och den diktatur är livsfarlig för den kan ju spåra ut hur som helst. Och liksom och på grund av att det väldigt många chefer inom Sveriges Radio var kommunister så fick vi då 78 möjligheten att åka till Sovjet och sända direkt radio. Och jag var programledare ihop med Monica Adamsson. Vi fick åka till Leningrad, det som heter Sankt Petersburg. Och detta är 1978. Och Putin och jag är lika gamla. Han är exakt född 52 som jag. Då jobbade han just med kontakter med journalister utomlands ifrån. Och vi skulle sända direkt. Och vi fick sända det första programmet, men det andra programmet stoppades.
Varför?
Jo, för de hade ju mikrofoner i väggarna, så de hörde liksom... För jag ställde frågor till vissa och avslöjade vissa saker som de inte gillade. Så att det var bara liksom antisovjetisk propaganda ut ur landet och sånt där, va? Och så Putin där, så det visar också sanning är lugn och lugn är sanning.
Absolut.
Men jag fick ju kritik också internt då. Men Janne, varför ska du ställa sådana här frågor?
Hålla på att förstöra.
Ja, du förstör ju. Du är ju liksom, de släpper ju in oss. Då ska du väl inte ställa de här frågorna. Ja, men det är klart att jag ska ställa de frågorna. Det är ju ofattbart att du inte ska göra det. Jo, men det gynnar ju bara borgerliga intressen. Ja, men herregud. Om det gynnar borgerliga intressen eller om det gynnar socialistiska intressen. Ska vi göra journalistik utifrån att det ska gynna socialistiska intressen? Då ska vi väl inte åka till Sovjetunionen. Det är ju en diktatur. Du vet, de hade egna affärer. Det var... Elton John jobbade på, eller Elton John låg på vårat hotell.
Mm.
Och då kommer jag på idén, vi kollar vilka ungdomar får gå och se Elton John. Och då kollade vi det noga. Det visade sig att det var bara ungdomar och barn från höga partifunktionärer. Det var ju fruktansvärt klassamhälle. De hade sånt där. Men hela tiden i det jag har gjort har det varit liksom att jag vill ställa mig någon annanstans än vad de andra gör. Va? Och, och den där enigheten som finns och har funnits inom public service och som väldigt många människor har känt och misstänkt. De har haft rätt i den kritiken, tycker jag, va? Och,
vilket är?
Och det var ju lika varmt då när jag skulle göra Vänsterpartiets mörka historia i Uppdrag granskning. Liksom just det här att det blev kritik att vi skulle göra om vårat parti och sådana saker. Ingen annan hade ju gjort den granskningen innan. Och det var ju förfärliga grejer vi avslöjade om partiets historia, hur de hade fått resor och sprit och förmåner. Och Lars Ohly hade ju till och med, han nekade att han hade sagt några oegentligheter, men vi kunde hitta det ena efter det andra. Han till och med hade ju försvarat dödsskjutningar i Polen av strejkande arbetare och sånt där. Det var ju för jävligt. Och journalistkåren hade inte avslöjat det. Det är ju helt otroligt.
Personer som du har jobbat med, ja, då, som har satt en prägel på dig,
ja.
Journalister.
Ja. Så här. Lars-Göran Svensson, och vi jobbade mycket ihop, och Hannes Råstam som inte lever längre. Vi gjorde ju den här, det var första gången jag fick stora journalistpriser, vi gjorde ju om Osmo Vallo som polisen stampar ihjäl i Karlstad, ja. Och mörkar. Med hjälp av läkare och allt möjligt. Som så småningom ledde till att att det visar sig fem revbensbrott exakt. Ja. Och det där, du vet, man, först trodde vi att mamman till Osmo Wall, och hon har ju tomta på loftet, hon trodde inte på det här. Hon frös in honom så här. Hon hade helt rätt i sina misstankar. Och det fanns vittnen och alltihopa. Och sen är det ju då Lars-Göran Svensson. Vi gjorde ju till exempel Valstugereportaget. Mm. Fick stora journalistpriset. Och Valstugereportaget var ju också det här liksom att jag sitter på mitt landställe ute på Åstol i skärgården utanför Körn. Och så tittar jag på utfrågningarna. Det var ju, detta är 2002 tror jag det var. Och jag tycker de gör bra utfrågningar och sådär. Va? Men och så tittar jag liksom vad de kommer fram till. Att, vad är väljarna intresserade av? Och då kom flyktingpolitik och sånt på 13-14 plats. Och då tänker man, herre jävlar, har de inte varit ute på krogen? Har de inte varit ute i liksom en byggbarack eller där på sjukhuset? Folk pratar om detta överallt, va? Och eftersom jag har sett så många politiker som har sysslat med till exempel double talking. Man säger en sak när kameran rullar. Va?
Gör det,
men när man stänger av den. Till exempel, det var ju, jag gjorde ju när jag jobbade på lokalradion. Jag hoppade ju av i Stockholm på samhällsredaktionen och jobbade under några år på Radio 2 Sjuhärad. Och då var det ju, jag fick reda på att en centerpartist och en moderat inte kunde samarbeta. Och då går jag till moderaten och frågar, hur är samarbetet mellan dig och centerpartisten Ginnegård? Ett alldeles utmärkt samarbete. Har ni inga problem? Absolut inte. Det är ett sånt väldigt gott resultat och sånt där. Jaha. Och så stänger jag av då. Och så säger jag så här. Men jag har ju hört att det är alldeles... Och då tittar han bara så och säger, den jävla bondläppen går ju för fan inte att vistas i samma rum som, säger han då. Va? Och har man varit med om det ett antal gånger så förstår man liksom att i valet 2002... så är det double talking i frågan om flyktingar. Det är ju därför Lars-Göran Svensson, som jobbade som researcher, han går in, jag tror det är närmare 70 valstugor, och säger att han har flyttat hit till, om det nu är Jönköping eller Norrköping eller vad han kommer in i. Och vi koncentrerar oss på moderater och sossar, eftersom det är 3-4 veckor före valet. Och det leder ju till ett avslöjande som skakar om hela valet sen. Va? Och det är ju framförallt de moderaterna, där är ju nästan alla. Mm. När jag kommer fram till dem och gör intervjuer så säger de, en person till exempel i Kristianstad, jag tycker vi ska ta emot fler, jag tycker vi har plats för alla. Men du har ju sagt i en inspelning vi har att du vill inte att det ska komma några fler överhuvudtaget. Det har jag aldrig sagt. Så. Och när han får se detta då, så ja, du vet han. Det triggar mig det här att det som ingen annan gör, det som ingen annan avslöjar, viktiga grejer måste fram på något jävla sätt.
Men vi har ju program som Dumpen till exempel. Mm. Den sortens avslöjande. Mm. Vad tänker du kring det? Vi hade ju en som tog livet av sig på grund av att man hängde ut honom och sådär.
Ja, nej men jag har naturligtvis, jag har gjort ett antal program om pedofiler här hemma i Sverige och hur man hade hjälpt ut en pedofil som hade utnyttjat och sexuellt utnyttjat både sin dotter och hennes kompisar. Mm. Och på felaktiga grunder, det var uppe i Sundsvall det här, så hjälpte de honom att komma ut från rättspsyk där han satt. Och han fick en lägenhet i ett barnrikt område där han utsatte ännu fler barn och sånt där. Och när jag gör intervju med överläkaren där så frågar jag honom, kan man bota en pedofil? Nej, absolut inte. Alltså man kan inte det. Men i Sverige använder vi ju någonting som heter Rosenmetoden där man ska kunna utbilda någon som är pedofil att släppa det. Va? Men han menar vi, och då åker vi till Kalifornien och får liksom, där det är nolltolerans mot pedofiler. De är stenhårda på grund av ett antal väldigt skräckfyllda saker som man har beskrivit i Kalifornien. Va? Vi åker till San Diego först. Där de, då har de sådana här, vad heter det? Man kan se var de är någonstans. Mm,
fotboja.
Ja, fotboja man kan se. Och de jagade pedofiler som åkte ut i områden de inte fick vara och sådana här saker. Och man kunde till och med gå in på sin telefon, åka igenom ett villaområde och se, där bor en pedofil där, och du vet sånt här, va? Mm. Och så åker vi till Coalinga uppe i norr om San Francisco. Och där är det 500 pedofiler. Och där får jag träffa tre av dem. Och jag intervjuar dem. Och det är ju naturligtvis läbbigt, men det är intressant att prata med dem. Och någon hade satt på 7-8 stycken, någon gammal gubbe. Till slut är det en rätt ung kille, en svart kille, som bara är i, jag tror han var mellan 25 och 27 år. Väldigt vältalig. Och jag blir jävligt påverkad av. Han berättar om sin uppväxt och alltihopa sånt här, va. Så när vi har gjort de intervjuerna så säger jag till fängelsedirektören, varför sitter han där överhuvudtaget? Han ska väl inte vara här? Han är med av ett enda skäl, säger han till mig. Av de här 1100 pedofilerna vi har här, han är den värsta. Är han den värsta? Snacka om att själv bli lurad. Mm. Va? Han har gjort sexuellt övergrepp på en liten flicka med pistol i huvudet på flickan så här, samtidigt som mamman får stå och titta på. Han som jag trodde var helt oskyldig och sånt här. Va? Så att jag tycker att det är fruktansvärda brott, självklart. Det finns säkert fler pedofiler än vad vi kan ana. Men vad det gäller dumpen och vad de håller på med, så vid något tillfälle, detta är väl ett par år sedan redan, så kommer det fram, jag går över gatan och så här på någon trottoar. Och så är det några från dumpen där och folk känner igen mig och de säger, hallå Janne, hur är läget? Jo, det är bra. Så såg jag, de hade någon tröja där det stod kill your local pedophile eller något sånt där. Och jag säger, fan, det är... nej, jag ställer inte upp på det här, säger jag. Och nu är det ju också så att då var det väl en som hade tagit livet av sig. Ja, alltså ni går för långt i detta att visa upp de här människorna. Alltså, ja, men Janne, han var en jävla svin. Han var ett jävla svin. Jo, det är klart att han är svin om han förbegriper sig på barn. Men faktum är ju att de ännu inte har gjort det. De utger sig för att vara en liten flicka i 13-14 års åldern eller pojken och sånt där. Mm. Och lockar in människor med de här fasansfulla preferenser att...
brottsprovokation,
ja, pratar jag. Ja. Och så visar de upp personens i bild och med namn och alltihopa. Och,
ja, det är ju därför de inte blir dömda.
Det är jättepopulärt det här. De lever på det här och de tycker att de gör någonting väldigt, väldigt, väldigt gott. Men man ska veta att... Det är något fruktansvärt att peka ut folk. Det var där jag en gång fick också en konflikt med Jocke Lamotte som jag känner väl och har jobbat ihop med. Och vi träffas ibland och sånt där. När han visade var en ung kille som hade kommit ut efter att ha suttit inne på förgripet sig på ett barn. Var han bodde och var föräldrarna bodde och sånt här. Jag säger, du går för långt, Jocke, du går för långt. Du kan inte visa det. Folk kommer ju för fan åka hem till dem, kan slå in fönsterrutor och sådär. Och det som Patrik och de gör i dumpen, de tycker att de gör någonting jättegott naturligtvis. Och det värsta som finns, eller bland det värsta som finns, är väl det här att utnyttja barn. Grejen är ju att de har ju ännu inte gjort brottet, va? Ändå visas de upp. Och det blir ju detsamma som man har gjort det, va? Och det blir en pöbelmentalitet som... Ja, jag vet att det är jättesvårt att kritisera. För många tycker ju, fasen vad de är bra, va? Men vi vet ju exempel på folk som har begått självmord. Vi vet barn. Tänk dig barnen till de här som pekas ut som pedofiler och...
Jag förstår.
Men jag vet ju också att jag har pekat ut människor Men inte sådana allvarliga grejer. Det låter ju inte klokt att ju allvarliga brott man har gjort, desto lättare ska det väl vara att visa dem. Men så enkelt är det inte.
Allvarliga brott. Gängkriminaliteten. Mm. Journalistiken kring den då? Mm. Hur ser du på det?
Nej, men det är väl att man inte riktigt har förstått hur den har utvecklats. Jag gjorde ju Fittja Paradiso då vid millenniumskiftet 99 och året efteråt också, för att jag menar, här kommer det snart att gå åt helsike om vi inte gör något. Vi måste se och inte bara blunda och hoppas och be till Gud att det här kommer gå bra. Mm. Det är såna otroliga klyftor där det blir också man kan se det. Och det är ju det här när framförallt de här killarna som inte klarar skolan och så är de tvungna att gå i gymnasiet för att bli snickare och bilmekaniker. Det är helt sjuka grejer som har gjort att vi har skapat det här också. Va? Det är kulturkrockar som vi inte kan förneka också. Va? Mm. Det här är alltså människor som kommer ifrån länder som inte vet vad demokrati är. Mm. Och där liksom religionen är mycket, mycket viktigare. Vi är ju liksom helt nästan, ja du vet alltihopa det här. Det här blir jättesvårt. Och om man då, som man har gjort väldigt mycket, där både journalistkåren och politikerna och sånt där blundat och ber till Gud att det här kommer säkert gå bra. Men jag har ju sett hur det här har blivit värre och värre och värre. Och hur framförallt de här killarna går in i en mentalitet som är ohållbar. Och jag har ju gjort uppföljningar där jag har sett att det har blivit värre. Och till slut så påverkas vi allihopa av det här på ett, till och med det blir sån här rasprofilering nästan. Va? När jag sitter i en buss i Göteborg och kanske en sen kväll eller sånt där, och så kommer det in kanske 5-6 killar från Mellanöstern med de här attributen och sånt där, så skulle jag vilja säga, hallå, hur ramlar ni i Göteborg? Gillar ni Göteborg? Men istället blir jag rädd. Va? Mm. Och det där är jävligt läbbigt.
Men jag tänker på, när det gäller journalistiken då, att, att man väljer att ge dem de här namnen som de får. Alltså öknamnen, gäng, alltså, som till exempel man kallar för Järva-konflikten, så ger man den Shottaz, och man kallar för dödspatrullen. Ja. Det är ju journalisterna som ger dessa namn.
Ja.
Då och nu, alltså, vad är det för skillnad? Har det sett ut så här alltid? Att man ger ligor olika namn och att man så här... Förstår du min fråga?
Jag är inte bekant med om det är journalisterna som hittar på de här namnen eller... Om det är de här personerna, vad jag kan se är ju ett samhälle där väldigt många framförallt, vi vet ju att jag tror det är närmare 80% av de här gängen är invandrarkillar. Mm. För det här, eller kommer tid som i tidig ålder och sånt här. Va? Och då måste man fråga, varför är det så? Och det handlar ju om de miljöerna vi har skapat där de inte känner sig överhuvudtaget hemma. Mm. De känner sig... på olika sätt, att de kommer ingen vart, och så är det ju någon som säger, men kom igen, hjälp mig så ska vi hjälpa dig och alltihopa det här, va? Och det blir en utveckling som är, ja, den har i Sverige varit explosionsartad. Vi alltså toppar nu i Europa sånt här, sprängningar, skjutningar, mord och sånt där, va? Detta land som var känt för att här var det är klart, det var, jag menar, det har ju alltid funnits brottslingar och sånt där. Men idag är det ju liksom... vi kommer ju bygga fängelser som vi kommer ha flest fängelseplatser kanske i hela Europa. Och då måste man ju fråga, varför har Sverige blivit detta då? Hade vi kunnat gjort på ett annat sätt? Hade vi kunnat prata om... Jag frågade... Nu skiljer de ju på varandra, Moderaterna och sossarna och alltihopa så här. Morgan Johansson, kommer ihåg nere i Malmö när det kom så oerhört många flyktingar. Om det är 2015 eller vad det var, 2011 eller 2012 eller något sånt där. Vi jobbar med Uppdrag granskning. Och bland annat kom det ju otroligt många killar från Afghanistan. Bara killar, knappast några enstaka tjejer. Mm. Och jag frågar honom då så här, kan vi ta emot lika många unga killar från Afghanistan som... hela övriga Europa nästan. Ja, om vi är människor. Alltså då har man ju fullständigt alltså man, varför svarar man på det sättet och inte ser att det här kommer bli problem? Mm. De här killarna kommer inte in så här jävla lätt, va? Och i vårat sätt att tänka och alltihopa. Och flera var ju också mycket äldre vad de påstod. De har ju, jag hade väl också tagit mig genom hela jävla Europa om jag bodde i Afghanistan och sånt här. Och får jag då reda på att säger du att du är under 18 så får du stanna, du får en bostad, du får en socialassistent och sånt där, va? Mm. Och när jag tar upp på redaktionen att vi måste ta reda på liksom det här med att man uppger kanske en för hög ålder eller för låg ålder och sånt där. Så bara det tyckte man ju att nej, man ska verkligen röra i detta. Men vi gör ett försök att försöka ta reda på också. Och det upprinnelsen var att jag, det var ju sån här brända flyktingförläggningar lite överallt. Vi tog reda på liksom hur var det? Var det att det var påsatt, alltså att man hade
anlagt
själv eller var utifrån, var det nazister och såna grejer. Och bland annat var det ju då Fateme som var de demonstrerade här i Stockholm. Mm. Och jag var ju där och lyssnade på henne vid Norra Bantorget bland annat. Och varje gång hon höll tal, hon var väldigt skicklig, väldigt vältalig. Annars var det ju killar. Och man såg att flera av dem var förmodligen äldre än vad de uppgav. Men man kan ha fel, jag är ju ingen läkare. Mm. Och sådär. Och så, varje gång när hon höll tal så slutade hon med att säga att de sänds till säker död om de är tvungna att återvända till Afghanistan. Och när jag gör intervjun så har säkert 100 journalister intervjuat henne innan. Och hon får berätta hur hon ser på det. Så säger jag så här till henne. Du säger att om de tvingas lämna Sverige så hamnar de kommer säkert att dö i Afghanistan. Absolut, säger hon. De kommer att dö en säker död. Och då måste jag fråga dig, vad har du för belägg för detta? För vi gick ju till botten med det där. Vi åkte ju till Kabul och sånt där. Ja, vad menar du, säger hon. Ja, men du påstår ju att de kommer att möta en säker död. Du måste ha något belägg för detta. Nej, men jag menar inte fysiskt död, säger hon då.
Hon menar själsligen.
Du menar själsligen, säger jag. Ja, psykiskt död, menar hon. Ja, men det är ju något helt annat. Hur fan så kan 100 journalister intervjua henne utan att ställa den frågan? Mm. Det är för mig helt obegripligt. Och dessutom om man har liksom akademisk examen och sånt här. Vad är det som får dem att inte våga ställa den frågan? Eller när jag gör om det romska lägret i Malmö. Som ledde till att en vecka, 14 dagar efter att jag hade sänt det programmet så stänger polisen det. Och det bodde väl bort mot 300 där. Och det är ju för att jag tar mig in där, va? Och intervjuar inte bara de här aktionsgrupperna som sympatiserar med det här. Utan försöker ta reda på hur det ser ut där. Mm. Vi kunde se att det var prostitution, det var kriminalitet. Det var liksom, och så ställde jag frågor så här. För det såg för jävligt ut och då började de städa. Och då får jag kritik. Det är du som har stängt lägret. Hur kan du ställa sådana frågor? Hur det ser ut? Och då menar jag att inte ställa de frågorna. Det är ju att behandla de här människorna som inte var tillräckliga. Mm. Utan jag såg att det fanns ju... Kommunen hade ju satt ut om det var 4 toaletter och sånt där. Och så såg man bara att det var för jävligt. Va? Och folk sket överallt sånt där. Och då ställde jag de frågorna och det fanns vissa svar som var intressanta och sådär. Men, och jag och Hannes Råstam åkte ju i hela Europa för att beskriva om trafficking som var ett nytt fenomen. Mm. Och det var ju väldigt mycket romska tjejer som utnyttjades. Men vi såg också de romska bossarna. Och jag gjorde också program om tiggeri som till exempel som var handikappade som inte fick behålla ett öre utan det var andra som tog i det. Och då var det sådana här resonemang internt i Uppdrag granskning men också utanför Uppdrag granskning att det ska man väl inte rota i sådana grejer. Varför ska man inte göra det? Om ingen annan gör det ska jag göra det.
Mm. Fattar. Okej. Okay. Skysst samtal hörru.
Tycker du det?
Jag tycker det är jätteschysst. Men jag måste fråga dig så här. Vad känner du att du värderar högt men som andra inte värderar?
Jag har på känn vad du ska svara. Men jag vill
nej, men jag vill försöka i alla fall komma åt det andra inte gör, att av någon anledning att de inte vågar eller inte vill eller vill att verkligheten ska se ut som de tycker att så här ser den ut. Mm. Jag vill ge mig i kast med att ge mig ut, försöka beskriva och förstå och begripa varför i helvete. Jag träffar ju, jag ångrar ju en del, alltså det är ju en grej när jag är i Bergsjön i Göteborg. Jag har ju träffat Dana Carr ett antal gånger genom åren. Jag har träffat honom på olika, både på Hall och Kumla och sånt där. Va? Och jag glömmer aldrig, jag frågade honom något tillfälle om... det är någonting om han skulle röra mina barn och sånt där. Va? Och då svarade han, om jag gör någonting, Dano, som du inte gillar, skulle du röra mina barn? Nej, 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 absolut inte. Det kommer jag absolut inte göra, säger han. Men jag kommer se till att, vad var det han säger? Jag kommer se till att någon tar dig framför dina barn. Ja, tack så bra. Det är alltså när någon plockar mig, va? Ja, att mina barn ser på. Så uttryckte han det. Men grejen var, vad fan var vi inne på nu då?
Nej, men vad du värderar som högt, men som andra inte gör.
Ja, men det är ju just det här. Att, ja, då åker jag ut i alla fall. Dana Carr kommer tillbaka till Göteborg. Men han är inte där så lång period, för han sticker till Turkiet. Han är inblandad i ytterligare liksom, kriminalitet. Va? Och då åker jag, och vi gör, Lina McBull åker till Turkiet och intervjuar Dana Carr. Och jag åker ut till Bergsjön med en bild på Dana Carr. Och så frågar jag bara de här så här, vet ni vem det här är? Ja! Han är biffkriminell, han är hjälte. Alltså de pratar om honom som han vore en hjälte. Och jag pratade framförallt en kille där. De var ju inte så gamla då, de gick väl i åttan eller något sånt där. Mm. Och de tycker han är biffkriminell, han är idol. Han är liksom... Och jag tycker det var skrämmande. Och jag pratade med föräldrarna och de sa ja, men de fattade kanske inte riktigt. Va? Efteråt så blev det ett jävla liv och... det var två killar framförallt och den ene killen. Jag trodde jag kunde liksom snacket, kulturen ute i förorten. Men vad jag inte förstod var att ett nytt gäng var på väg in i Bergsjön. Mm. Och Dana Carr och organa gangsters, att höja dem till skyarna, det gillade inte dem. Så att en av de här killarna hade kommit fram till, eller kommit hem till en av de här två jag intervjuade. Och hotat och sånt där. Men de gjorde aldrig någonting och sånt där. Och jag pratade med föräldrarna också efteråt. Vi träffades i kyrkan och sånt där. Men vi fick bort det på YouTube. Jag tror det var 1 miljon som hade tittat på det på YouTube. Vi fick bort det. Det var jävligt bra. Mm. Nu är det tillbaka och nu blir det också en jävla massa. Men nu är de äldre så de är inte igenkända.
Ja,
men där ställer jag mig ändå frågan. Reflekterade jag inte tillräckligt vad det kunde hända de barnen? Va? Mm. Det gjorde jag ju tydligen inte eftersom jag ångrade mig. Förstår du?
Jag förstår.
Och då är det ju liksom då är det ju inte bara det här liksom, att jag vill ha reda på sanningen. Ja, jag vill ha reda på hur är det verkligen? Varför har ni honom som idol? Han är ju, gör ju brott och han gör ju till och med skjuter. Jag tyckte det var viktigt, va? Men jag insåg inte vad som kunde hända dem.
Mm.
Och där lärde jag mig väl förhoppningsvis någonting. Det kunde gått väldigt illa. De klarade sig bra, de här killarna. Men då blir det det här. Det är ju kickar också det här när man gör saker som jag är stolt över. Och det diskuteras, det debatteras, andra hakar på. Det är klart att det är kickar. Att då känner jag, fan vad bra jag är som journalist. Och det ska man inte förneka. Förnekar man det, då ljuger man ju för sig själv.
Slutligen då. Du har släppt en bok.
Mm.
Och du har en podd. Alltså, vad heter... Boken heter Rädd för sanningen, va?
Boken heter Rädd för sanning. Ja.
Och podden heter,
Avslöjande. Oväntat besök hos Janne Josefsson.
Oväntat besök.
Ja, jag vet inte vem som kommer. Vilket innebär att jag inte kan förbereda mig alls. Och det känns lite gott alltså. Och det blir lite kul. Och det blir spännande. Och det blir bra, tycker jag. Och, så jag behöver inte förbereda mig alls.
Nej.
Och så är det hemma på min skyddade adress där det är kameror i väggarna och pansardörr och grejer och sånt där. Men det här har ju lugnat ner sig. Jag har ju let väldigt farligt alltså.
Ja.
Och ibland har jag ju tänkt, hur fan har jag kunnat utsätta mina familjer och mina barn för det här? Har jag varit så jävla egotrippad i det jag gör? Och svaret på det är väl jag. Det kunde ju gått jävligt illa alltså. Men vi klarar oss.
Vi klarar oss. Vilken tur. Tack så mycket för att du kom.
Ja, tack så mycket själv.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.